Podplay.
En okänd man i Umeå våldtar, hotar och närapå dödar sina offer. Han sätter hela staden i skräck och uppkallas snart efter området där han härjar, Haga.
Där bor Lena Isaksson, men hon är också advokat och i sitt jobb ska hon stödja Hagamannens offer när de ska sitta öga mot öga med mannen som har förstört deras liv.
Det här är Jag var där, en dokumentär som du hör varje onsdag på Podplay. Av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Jag heter Lena Isaksson och jag arbetar som advokat i Umeå. Och det gjorde jag även under den tid som Hagamannen, om jag får kalla det, härjade i Umeå.
Advokat, ja. Lena Isaksson är offentlig försvarare, alltså för någon som är åtalad för brott. Så sysslar hon också med familjerätt, till exempel tvister om barn när föräldrarna ska skiljas. Men hon är också så kallat målsägarbiträde.
Varför behöver brottsoffret ett målsägarbiträde? Räcker det inte med att man företräds av åklagaren under en rättegång?
Alltså jag anser att det är jätteviktigt att ett brottsoffer har ett målsägarbiträde. En person som står 100% på brottsoffrets sida. Det är ju nämligen så här att en åklagare ska ju vara objektiv och ska ju lyfta fram omständigheter som både talar till fördel och till nackdel för den som då är misstänkt för brott. Medan jag som målsägande biträde bara fullt ut ska tillvarata min klients intresse.
När man är målsägande biträde, vad går gränsen mellan att vara ett stöd och att bli psykolog, om du förstår vad jag menar? Hur resonerar du där?
Alltså jag försöker ju vara, i första hand försöker jag ju vara jurist. Jag brukar försöka hjälpa kvinnor, som jag oftast företräder, och kanske barn också, men att få en kontakt, till exempel på kvinnofridsmottagning. Men det är inte, jag kan ju aldrig vara psykolog, men jag kan vara en person som lyssnar och som kanske ger råd. Men psykolog är jag inte, jag är advokat.
Efter att någon polisanmält brott och utredningen startar kommer Lena in. Hon förklarar för brottsoffret vad som kommer att hända. Sitter med vid polisförhör och rättegång. För även om brottsoffret inte behöver försvara sig eller riskera straff kan det vara mycket påfrestande.
Först så hörs ju målsägande, sen hörs vittnen. Och sen, det är som sist som den misstänkte hörs, om den inte är ett häktat mål. Det beror ju på om det är frihetsberövande eller inte. Och sen så är det ju åklagaren som i slutändan ska ta ett beslut. Ska det väckas åtal eller ska förundersökningen läggas ner?
När känner du som mest att du gör nytta på jobbet när det gäller rollen som målsägarbiträde?
Ja, jag tycker att det är en förmån att få ha just det jobb som jag har. Ska man säga att man får hjälpa en människa som kanske har varit med om en väldigt svår upplevelse, en människa i kris, en människa som har råkat ut för någonting förfärligt, och få finnas där som ett stöd och hjälpa till och kanske känna att man kan på något sätt stötta den människan i att orka med den här rättsprocessen. Kanske någon gång ibland får man känna att man faktiskt gör skillnad.
Det börjar sensommaren 1998. En 14-årig flicka i stadsdelen Haga antastas. En av alla dessa tragiska händelser som blir enstaka små nyheter. Men året därpå våldtas två kvinnor i samma stadsdel. År 2000 blir en 22-årig kvinna slagen i ansiktet men räddar sig in i ett trapphus. En annan kvinna våldtas och misshandlas svårt. Polisutredarna arbetar efter hypotesen att samma gärningsman står bakom alla de här överfallen. En jakt startar som varken Umeå eller Sverige sett maken till. År 2000 myntas så namnet på den okände gärningsmannen, Hagamannen.
Vilken erfarenhet hade du sedan tidigare då av att möta våldtagna kvinnor?
Jag hade jobbat ganska länge och jag har ju jobbat på advokatbyrå under ganska många år. Jag blev advokat 1989 och före det hade jag jobbat på advokatbyrå då i 6 år. Så att jag hade nog ganska en hyfsad erfarenhet av att företräda kvinnor som hade utsatts för brott och våldtäkter. Det hade jag.
Nu kommer Lena Isaksson in i bilden. Hon blir målsägarbiträde till 3 av Hagamannens offer.
Det var mina klienter som gjorde så otroligt starkt intryck på mig. Deras förmåga att berätta, hantera den här mycket laddade situationen. Och de berättade utförligt, detaljerat. Och kunde också beskriva hur de hade mått. Man hade väldigt intensiv kontakt med de här kvinnorna precis i nära anslutning till övergreppen under en period. Och så hade jag kontakt med polis och åklagare, eller med polisen främst. Ja, det hände ju. Man hade ju misstänkt. Det bedrevs ju ett spaningsarbete och alltihopa och man gjorde vad man kunde, men ja, det hände ju ingenting.
Nej, ingenting händer i så mått att Hagamannen grips. Men Umeå förändras. Kvinnor i staden berättar att rädslan för mannen gör att de ändrar sina vanor. Överfallslarm säljs på torget.
Du bor ju själv i Umeå. Hur skulle du beskriva att stämningen var i stan under de här åren när han begick brott och innan det att han hade blivit gripen?
Jag kan säga att för mig var det ganska speciellt, för jag bodde på Haga då tillsammans med min familj. Och det är klart att den tiden, det präglade hela Umeå skulle jag säga. Jag kommer ihåg att det var flera gånger polisen gick runt i kvarteren och dörrknackning. Man hade väl liksom beordrat ut, eller om det var... Det var alltså väldigt många poliser som kom. Jag tror att när jag bodde ganska centralt på Haga så tror jag att det var vid 3 tillfällen som polisen kom och knackade på och hörde om jag hade sett något eller hört något eller hade något tips om vem som kunde vara Hagamannen. Jag hade barn. Då är det en dotter som var mycket ute och i den tiden man ville gå på fest och vara ute på stan. Och jag minns att hon fick aldrig någonsin gå själv, utan det var taxi eller att mamma och pappa hämtade. Det var liksom inte att gå själv. Det fanns inte på kartan.
På en vägg i Umeå sprayar någon: vi ska döda den där jävla Hagamannen. Kvinna, beväpna dig. Ta natten tillbaka.
Sen vet jag också att människor var ju väldigt upprörda i Umeå över att det var på det här sättet, och det bredde ut sig en otrygghet i en hel stad. Och jag vet också att det var något, om jag nu inte minns fel, jag tar det här i minnet, att det var något, det var några killar som erbjöd sig att eskortera, alltså kvinnor som hade varit ute på krogen, på lokal, hem, för att de inte skulle riskera att bli utsatta.
Ja, flera nattvandrargrupper bildas för att eskortera rädda kvinnor hem på kvällarna. Det är kompisgäng, studenter från universitetet och PRO.
Så att det var en mycket speciell tid i Umeå, och det var otryggt ska jag vilja säga.
Var du rädd för egen del, till exempel om du hade jobbat sent och skulle gå hem på kvällen?
Jag tror att det är klart man tänkte kanske på det gjorde jag och så, men jag är nog alltid ganska vaksam. Ja, det är jag fortfarande, skulle jag säga.
Hagamannens offer är i olika åldrar och känner inte varandra. Men det är alltid kvinnor som är på väg hem ensamma efter mörkrets inbrott. Hagamannen överfaller dem bakifrån. Många hör springande steg just innan han slår till. Han är aldrig maskerad men använder ett bälte eller liknande mot deras hals. Kvinnorna beskriver honom i efterhand som hånfull och fullständigt likgiltig. Och våldet är grovt. Han slår dem i ansiktet, trycker fingrar i deras ögon och biter till och med örat av en kvinna. Med bältet tar han strupgrepp om halsen på dem, som han omväxlande lossar och drar åt. Det här är inte bara våldtäkter utan mordförsök.
Det var en jobbig tid i Umeå, speciellt för kvinnor.
Signalement finns. En kort man, kortare än 170 cm, ungefär 30 år gammal. Normal kroppsbyggnad, infödd svensk. En på ytan vanlig man alltså, men en livsfarlig brottsling. Utredningen av Hagamannens brott är det allvarligaste i Umeå sedan Åmselemorden, säger spaningsledaren. En gärningsmannaprofil tas fram och hundratals män DNA-testas. Men det blir ingen träff. Utredningen har kört fast.
Jag fick ju faktiskt ett beslut från domstolen att nu får vi avsluta det här ärendet. Ja, de här 3 målsägare, nu äntligen gör jag dig här. Och jag försökte hänga kvar ett tag. Jag ville leva på hoppet att man skulle hitta den här gärningsmannen. mot alla. Så det kändes ju som att han aldrig skulle gripas.
Nej, trots att utredningen tar enorma resurser hittar polisen inte rätt man. Och så tar Hagamannen en paus i flera år. Inga fler liknande brott anmäls. Går Umeå tillbaka till det vanliga? Ja, delvis. Men 2005 är det dags igen. En kvinna våldtas, misshandlas och är nära att dödas. Polisen tar upp arbetet igen. Nu tar skisser på hur Hagamannen kan se ut fram och hela Umeå är på sin vakt igen.
När de här fantombilderna hade kommit ut, känner jag någon som är lik? Har han små fötter? Jag menar, det fanns ju vissa ledtrådar som kom ut i medierna. Det måste ju ha legat i bakhuvudet på folk i Umeå, tänker jag.
Ja, alltså fantombilder, men det här med fötter var lite speciellt. Jag tror liksom att man, människor som, eller män med små fötter, tror jag man funderar lite kring. Även jag, ska jag säga, gjorde det.
Polisutredningen växer. Till slut handlar det om 22 000 dokument. 3 000 förhör som hålls. Utredarna talar med upp till 1500 personer när de knackar dörr. Topsningarna av Umeå-män har inte gett någon träff. Förrän polisen hämtar en 33-årig man till förhör. Han är lik fantombilden, tycker en tipsare. 33-åringen vägrar att topsas för DNA, men polisen har rätt att tvinga honom. Han är den 777:e mannen som provtas. Och nu blir det träff. Det är den 29 mars 2006 och Hagamannen har fått ett namn. Niklas Lindgren.
Och då satt jag på ett möte i Stockholm när jag fick höra att Hagamannen var gripen. Det var på ett styrelsemöte på Advokatsamfundet faktiskt. Och när det kom upp och jag tänkte, oj, då hade det varit lugnt då i så många år. Och sen när jag skulle flyga hem till Umeå, då såg jag Leif Silbersky på planet hem. Och då förstod jag att ja, men det måste ju vara. Han måste ju vara på väg upp. Och då hann jag bara egentligen hem och nästa morgon så blev jag kontaktad igen. Blev jag kontaktad av både åklagare och tingsrätt. Och så fick jag då ett nytt förordnande på de här tre kvinnorna som jag ursprungligen företrädde.
I Umeå firar kvinnogripandet med champagne. Men för Lena Isaksson innebär det att en intensiv arbetsperiod ligger framför henne. Hon blir nämligen målsägarbiträde för 5 av 6 kvinnor som ska medverka i rättegången.
Samtidigt fortsätter utredningen. Hemma hos Lindgren hittas cowboyboots och kläder som offren har beskrivit. Skostorleken stämmer. De kvällar som överfallen skett har Lindgren varje gång varit på fest och saknar alibi. Många förvånas över att Niklas Lindgren på ytan är så normal. En småbarnsfar med stabilt förhållande. Plåtslagare, omtyckt och duktig i sitt jobb. Och som, enligt advokaten Leif Silbersky, har stöd av sin sambo.
Ja, det är klart att det kanske inte var den gärningsmannaprofil som man trodde att det skulle vara med tanke på som brottsoffrens beskrivning av honom. Han var ju väldigt aggressiv. Jag menar, han är ju faktiskt dömd för 2 mordförsök i det här. Och hur det här våldet blev, jag tycker jag, nästan grövre och grövre också. Så det är klart, det stämde ju inte överens med bilden som framgår av personutredningen, måste jag säga så. Ja, nej, men jag skulle vilja säga att väldigt många människor som lever under socialt välordnade förhållanden, som har god och stabil ekonomi och fungerar i samhället, har jag i alla fall upplevt att har kunnat begå ganska allvarliga brott. Så för mig är det egentligen en överraskning.
Lindgren känns igen av vittnen. Och DNA ljuger inte. Men till en början erkänner han inte. Inte heller senare kommer han att berätta särskilt mycket. Nu förbereder sig åklagare, försvarare, anklagad och målsägare för rättegång. Saken gäller försök till mord med mera, som han skriver rent formellt.
Så kvinnorna, vad jag tycker var speciellt här var mina då man säger, ursprungliga 3 målsägande. De hade ju på något sätt gått igenom en process redan. De hade ju varit på polisförhör, de hade blivit läkarundersökta, de hade gått i någon form av, flera av dem i alla fall, fått psykologhjälp och annat. Och precis när det här är liksom klart och man kanske någonstans har lagt det bakom sig, då rivs det upp igen. Jag tror att det kallas retraumatisering. Så därför blev det ju väldigt speciellt i det här fallet.
Lena Isakssons klienter har drabbats hårt. De har inte kunnat klara sina studier, bo ensamma eller kunnat gå ut utan sällskap på kvällen efter vad de varit med om. En har inte sovit en hel natt på 6 år utan vaknat skräckslagen. En annan av kvinnorna har behövt besöka läkare mer än 10 gånger av sina skador. I Umeå tingsrätt berättar hon att hon stängt av och inte kan ta till sig det som hänt känslomässigt.
Samtliga målsägande som jag företrädde, de var ju väldigt duktiga på att berätta det de hade varit med om. Och gjorde det på ett sätt som jag tycker var väldigt imponerande. Och de satt dessutom i rättssalen med misstänkt i rättssalen, mitt emot. Och kunde ändå berätta. En målsägande, där besökte vi brottsplats innan det, nästa förhör. Och den målsägande hade aldrig kunnat närma sig brottsplatsen innan, men vi gjorde ett gemensamt besök där innan det kompletterande polisförhöret skulle hållas.
Är det vanligt att du jobbar så?
Jag har gjort det några gånger. Jag tycker det kan ha varit, ibland kan det ha, speciellt om det ligger tillbaka i tiden.
Hur upplevde du medieintresset?
Ja, det var ju extremt stort. Det var ju, ja, enormt var det, måste jag säga. Jag vill ju fokusera på att företräda mina klienter, inte att vara i media. Lite grann så jag försökte behandla det här målet som vilket mål som helst faktiskt. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att det inte dras med i det här med hela det här medievådet som var. Och sen försökte jag skydda mina klienter mot medias intresse i den mån de ville ha det så. Det var ju faktiskt en sak som hände när det gällde medieintresset. Det tillkom ju en målsägande, så att säga, i fas steg 2 här, som man får kalla det för det. Och där var ju medieintresset sånt att det tyckte jag, där tyckte jag medien gick över styr. Hon blev bland annat uppsökt på sin arbetsplats av journalister.
Tänker du att det kommer spela någon roll för själva rättegången och utfallet?
Det gjorde det en del, skulle jag vilja säga. Jo, det var ju den 1 december 2000 så var det en våldtäkt på Ersboda. Och där publicerade en kvällstidning bild på Hagamannen. Det spelade roll för tingsrätten frikände honom från den åtalspunkten. Bland annat på grund av den här bilden som hade publicerats. Man ifrågasatte identifieringen helt enkelt av honom. Men hovrätten ändrade i alla fall på det. Men där blev jag väldigt upprörd. Och då vände jag mig ju till tidningen och tyckte att det här var väl ändå att sabba för undersökningen. Så det tyckte jag förstörde.
Sen när det började närma sig rättegång då säger du i Expressen 2006 så här: om kvinnorna orkar med att sitta i samma rum som honom så tror jag att det är ett bra sätt att bearbeta sina upplevelser. Är det din erfarenhet att det kan vara på det sättet?
Ja. Det är det. Och i det här fallet vill jag också säga att vi hade ganska noggranna förberedelser innan. Det var ju så att på den tiden så hade ju Umeå tingsrätt ingen egen säkerhetssal, så att vi höll ju till på polishuset. Vi gjorde studiebesök. Jag gjorde ett med samtliga målsägande. Alla fick titta hur salen skulle se ut. Här ska vi sitta. Där kommer misstänkt att sitta. Vi fick också ett speciellt rum att sitta i. Man fick ha med sig, det var väldigt så här, ska man säga, säkerhet runt alltihopa. Och det var ju, och man tog sin bakvägen genom polishusets garage. Och mina målsägande blev då hämtade tillsammans med mig och polis, civilklädda poliser som jobbade med personskydd och annat. Så jag åkte alltså hem till klienten, hämtade klienten som kanske hade med sig någon stödperson då. Och så åkte vi då till förhandlingen genom polishusets garage, och så sen var det då uppe i där, så hade vi ett speciellt rum att sitta i. Vi fick lunch serverade uppe där, så vi behövde liksom aldrig gå därifrån, så vi var där. Och alla tror jag hade med sig någon närstående som stöttade också. Målsägande var ju i salen under sina förhör. Alla målsägande gjorde det väldigt bra, ska jag säga. Starkt var det. Jag tror att det är nog bland det. Jag har några minnesbilder från den rättegången, att det var starka berättelser och det var modiga kvinnor som på något sätt visade att nej, jag tänker berätta min historia och du ska sitta och lyssna.
Vad var det för dina klienter som var viktigt egentligen?
Jag tror att det viktigaste var Dels att han då skulle få ett straff för det han hade gjort. Det tror jag var viktigt. Sen var det viktigt, tror jag, att få berätta sin historia, givetvis att få ersättning för den integritetskränkning som de hade utsatts för. Men jag upplevde inte att det var det som var drivande för någon av dem. Jag tror också att det fanns ett behov att få ett avslut på denna långa rättsprocess. Det här har varit en process som har pågått under väldigt många år för väldigt många av de här kvinnorna, att leva i detta, att det på något sätt blev ändå ett avslut.
När det är dags för rättegång har Niklas Lindgren till slut erkänt. Men det finns ändå frågetecken.
Han var ju inte så beredd att prata om vad som hade hänt egentligen. Tycker jag. Jag tycker han var med. Han satt där i gröna kläder och hade ju sin advokat vid sin sida och sådär. Men han gjorde ett ganska blekt intryck. Och jag kan någonstans tycka, i det här läget som han befann sig, varför kunde han inte berätta mera? Och varför skylla på alkohol? Det fanns ju inte uppgifter om att han skulle ha varit så berusad om man lyssnar på målsägandes uppgifter.
Lena Isaksson och hennes klienter ska nu sitta i samma rum som Niklas Lindgren. Bara 6 meter från honom.
Men det måste ju vara fruktansvärt att sitta så nära och ha väntat så länge på den här dagen.
Ja, men jag tror att de flesta ändå kände, i alla fall om jag ska nu prata, jag pratar på individnivå här, men jag tror att de flesta, jag upplevde ändå att det var en befrielse på berätt. Och att på något sätt möta honom. De här fantastiska målsägandena som flera av dem alltså fick genomgå egentligen 2 trauman. Först ett i samband med att överfallet sker. Den här ovissheten att gärningsmannen inte grips. Kanske har börjat bearbeta. Och sen så ska allting göras om en gång till. Liksom. Det är som att på något sätt att kanske ett sår som har börjat läka ska man riva upp igen. Och det sätt som de kunde berätta på, jag ska inte gå in i detalj, men jag kan faktiskt tänka tillbaka på de här berättelserna och fortfarande bli berörd.
Flera av de gärningar som Niklas Lindgren gjort sig skyldig till präglas av brutalt och oproportionerligt våld med inslag av förnedring. Vilken kvinna som drabbas tycks ha berott på slumpen.
Att det här kan vara ett livslångt lidande för många brottsoffer, rent generellt också. Jag tror att det är svårt att kompensera överhuvudtaget för det man tappar, det man förlorar. Man förlorar tillit till medmänniskor, man förlorar på något sätt trygghet. Jag har sett människor påverkas så starkt av att vara utsatts för brott. Så att det, och människor har ju också olika förmågor att hantera trauma. Det kan vara det är sexualbrott i synnerhet som är väldigt integritetskränkande, som kan förstöra väldigt mycket, kanske för som inte går att reparera, alldeles oavsett hur mycket hjälp man får.
I domarna står det sedan så här.
Hans ansikte var vilt, otroligt sammanbitet. Ögonen var bara som ränder.
Det fanns ingenting mänskligt i mannen.
Hon bad att han inte skulle döda henne. Han tryckte ännu hårdare. Hon trodde att hon skulle dö.
Han blev som galen av att hon skrek, satte sig över henne och bet av henne örat.
När hon vaknade upp såg hon stjärnhimlen och trodde att hon var död.
Rättegångens fjärde dag gör Niklas Lindgren ett uttalande.
Den här ursäkten som han kommer med, den verkar ha provocerat dig.
Ja, jag kände mig väldigt provocerad av den. Och jag tror att den även var provocerad för målsägande, för den kom inte från hjärtat. Det var inte en allvarligt innerlig ursäkt. Det var mekaniskt inövat. Kändes inte att det var på riktigt.
Hur kan du vara så säker på det då? Folk är väl olika, kan man ju invända.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag får väl säga det att det är min uppfattning var att den inte var innerlig. Och är det så att han verkligen allvar hade velat be om ursäkt, då hade han väl kunnat berätta lite mer. Han hade kunnat berätta lite mer om hur det hade gått till. Han hade inte anpassat sin historia efter förundersökningsläget. Och han hade talat om varför han hade tagit deras saker.
Tingsrätten dömer Niklas Lindgren till 14 års fängelse för mordförsök och våldtäkt. I hovrätten blir straffet lika hårt. Men Hagamannen fälls då för ytterligare en våldtäkt.
Jag vet kan väl, det med 14 år, man kan väl tycka att för målsägande kanske man kan prata om delvis ett livslångt lidande. Det vet man ju, det kan man ju inte förutsäga precis när domen kommer. Jag vet, eftersom att åklagaren yrkar på livstid, om inte jag minns alldeles fel. Jag hade i och för sig kunnat tänka att han hade kunnat få sitta lite längre och kanske livstid.
Hur reagerade dina klienter när domen kom i tingsrätten?
Ja, många var ju glada, var väl i alla fall att det blev ju fällande domar och sådär. Det var väl någon som tyckte att han skulle ha livstid, jag vill inte säga det.
Lena Isaksson släpper inte kontakten med kvinnorna som hon företrätt. Hon hjälper dem att driva in skadestånden. Både brottsoffren och Umeå kan försöka börja gå vidare. Lindgren sitter i fängelse till sommaren 2015.
Sen i samband med att han ska bli frisläppt, då säger du så här till Expressen. Om han verkligen respekterade sina brottsoffer, då skulle han inte komma tillbaka till Umeå. Och nu uttalar jag mig som privatperson, inte målsägare beträde.
Det är min uppfattning som privatperson. Alltså å ena sidan är det så att har man avtjänat sitt fängelsestraff, då har man ju sonat sitt brott. Men jag kan bara säga, om det hade varit jag som hade varit eller gjort mig skyldig till den här typen av brottslighet och satt en hel stad i skräck under flera års tid, då hade inte jag flyttat hit. För jag anser att man måste visa brottsoffren större respekt än så. De ska inte behöva stöta på dig på ICA. Under hela min studietid när jag läste juridik, då jobbade jag på kriminalvårdsanstalt. Jag jobbade på Österåkers fängelse både som klit och som behandlingsassistent. Jag jobbade i Härnösand. Och det finns ju faktiskt många där som ändå börjar reflektera över det här har jag gjort, det här har jag ställt till med, och som kan visa någon form av respekt och hänsyn. Och det tänker jag att flyttar man tillbaka till Umeå, då. Men det var privatpersoner som pratade med mitt advokat.
Strax efter frisläppandet misshandlas Niklas Yngren i en stad i Norrbotten med golfklubba av 3 män. I Umeå samlas det in stödpengar till männen som inte döms för brottet.
Har du sprungit på honom på stan efter att han har blivit frisläppt?
Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Jag vet inte ens om jag skulle känna igen honom. Och Umeå är en så liten stad längre. Det är 120 000 invånare, så att du vet.
Berättelsen om Hagamannen är en svart historia med frågor som fortfarande finns kvar. Varför tog Niklas Lindgren troféer som mobiltelefoner och nycklar från vissa brottsoffer? 2 av dem ringer han i efterhand från deras egna mobiler. En kvinna får samtalet när polisen är hemma hos henne. Varför har han betett sig så?
Han har ju ingen svar på den frågan egentligen, vad jag kommer ihåg. Han svarar ju aldrig på det. Det brukar vara väldigt viktigt att få svar. Och en vanlig fråga, men varför gör du så här? Varför gjorde du så här mot mig? Och varför just jag? Utan bara undanflykt, eller jag minns inte, eller jag kommer inte ihåg. Det kan jag inte svara på. Nej, jag vet inte, det var länge sedan.
En annan sak som Lena Isaksson antagligen inte kommer få chansen att veta mer om är uppehållen i överfallen. Hur är man funtad om man begår grova brott i 2 omgångar men håller upp flera år i tidslinjen? Beror det helt enkelt på att Lindgren varit upptagen med annat? Eller har han begått brott som polisen inte känner till?
Det var ju ett antal år däremellan. Vad hände då? Det var ju lugnt då ett antal år. Den frågan har jag ställt mig många gånger. Men det är ungefär som att då var det familjeliv och bygga av hus och alla möjliga saker som jag kommer ihåg. Varför blev det här uppehållet?
Niklas Lindgren lever idag på hemlig ort med skyddade personuppgifter, men Umeå minns fortfarande Hagamannen. När 3 våldtäkter har anmälts inom loppet av ett halvår, 2020-2021, får polisen gå ut och försäkra. Det finns ingen koppling mellan brotten. Det är inte som det var när Hagamannen härjade.
Lena Isaksson bor kvar i Umeå och hon jobbar fortfarande som advokat.
Jag tycker att det här yrket är ett lärande hela tiden. Trots att jag har jobbat i väldigt många år, så tycker jag att jag lär mig hela tiden. Kanske att jag lärde mig i det här att systemet fungerar ju faktiskt. Även om det som kanske ser så omöjligt hopplöst ändå kan lösa sig. Han greps ju till slut.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent Jonas Lindskog. I Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Prenumerera gärna på poddarna och skriv en kommentar i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. Vi driver också innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser som vi kan berätta om här till jagvardar@bplus.se.